Já, god fredagskveld. Jeg har fått vært med i graf her i dag, i den meste av dagen, så det har vært en god stund, vil jeg si. Det er fint når en kan si det. Og hvor stor forskjell det er å være i graf her, der det er en som hører Jesus til, og der det ikke er det. Stor forskjell. Og det var en innifra Luster, så nå var flyttet ned til Tau de siste, helt siste årene. Så nå fikk flytta. Og de sto i den innbydelsen, eller den sto der verset, så de helste hverandre mye mer på bedhuset hjemme når de for ifra hverandre. Hvor salig da den, som når alt farer hen, har Jesus og himlen igjen. Og det er sant og visst. Lykkelig den som får lov å være Jesus i liv og død. For de som livet er Kristus, er døden en vinning. Så vart vi minnet om at det snart er påske, da har du ikke kommet så godt fram i preikene mine så langt, og det er så. Likevel så tror jeg vi i kveld skal prøve å fortsette et stykke til, der vi har vært. Og det har vært i Jesu bergpreik i Matteus 5. Og da skal vi prøve å lese litt ifra i kveld også. Vi ber i sammen før vi les. Kjære Herre og Frelser, vi takker deg for at vi har ditt eget ord. Det ord som skal dømme på den siste dag. Og nå er vi samlet her for vi vil høre deg. Og vi ber om din gode hellige ånd. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Amen. Ja, det er jo en sammenheng, så de ikke får med seg, så får ett møte, men det er godt. De kommer for da, la nå da være sagt. Men jeg skal ta bare ørlite med før vi leser fra skriften. Det er altså Jesu bergpreike, den tale om til de troende, først og fremst. At det kommer andre og hørt på etter hvert, det forstår vi jo. Men det er en tale som skal forståes utifra at det er en tale til de troende, til Jesu disipler. Og det er gjerne sagt som tema, der som står at det er jord og sitt salt. Det er verdens lys. Så det er de troende sitt kall i denne verden. Uten de troende ligger verden i forrottnelse og i mørket. Og da kommer av at det er jo Jesus som egentlig er lyset og saltet. Men det som er med de troende, er at de har fått et nytt liv. Jesus er flyttet inn. Så de bærer Jesus med seg der de fer, og da forandrer hele saken. Og derfor begynte det med at når det gjelder de kristne sitt ferd, sitt liv, sine gjerninger, sin rettferdighet, så begynner det med at det er et sinnsforandring. Det er et himmelsk sinn. Salige er. Og hvordan er de troende inni seg? Sånn begynte de første versene. Så vi kommer ut gjennom, og da sier Jesus i vers 20, «Vert ikke dykker rettferd større?» Og det kunne med full rett stått «mykje større» enn de skriftlærde og fariserene, så kommer det aldri inn i himmelriket. Og når det står inn i himmelriket, så betyr det altså på dommens dag, «Hvis ikke dykker rettferd er mykje større», enn fariserene og de skriftlærde, så kommer det aldri inn. Og når det står dykkerrettferdighet, så menes det ikke stedfortrederrettferdigheten, men det mener disippelrettferdigheten som en følge av at du er kommet i samfunn med Jesus. Stedfortrederrettferdigheten, det Jesus gjorde og var for oss, det er hele grunnlaget. Så alt kviler på, som gör att de kan få fred med Gud i en god samvittighet. Där ligger på den ene stora sannhet att Jesus har ordnat Guds förhållande för mig. Helt och fullt. Och i det ögonblicken stackar tar sin tillflykt till Jesus, så äger han hela Jesus och är klädd i hela Jesus. Men i så samma ögonblick så en syndare römmer in i Jesus, så flyttar Jesus in i syndaren vid troen. Och då börjar ett nytt liv. Och där kommer en ny rättfärdighet. Så kallas det här för dykarrättfärdighet. Och den rättfärdigheten, när man tänker på rättfärdighet, så målar med gärningarna på utsidan och ser inte forskning varken på dödgärningar eller något annat sånt sätt. Men när du spör om den rättfärdigheten som Gud snackar om här, så ska du spöra, vad är rot då? Hur kommer det ifrån? Och det ser fariserrättfärdigheten, hur from och fin, hur de la väckt på att följa Guds bud i allt och ett, så kom det ifrån det gamla människa. En giftig rot. Och det som kommer ifrån den giftiga roten, det kan aldrig bli något gott i Guds ögon. Så samma om fariserarna är pyntliga eller syndarna är syndiga, så är det ifrån samma rot. Det fallna människa. Men ifrån de troende, så har de riktigt nog köde där gamla människa. Ack, jag har ett köd som alltid gör mig möje. Och jag huskar en nabo plädde sig när jag spore hur det gick med han. Jag bär ett köd, dess liv är min död. Det piner och plager var dag. Och älskar och tro och i nåden och bo är alltid min sväraste sak. Vanskligaste sak. Så han kände kampen. Och det är ju egentligen på många mått ett gott märke då. För det betyder att det är något som kämpar emot alltså. Något som inte likas detta köde. Och längtet att bli fri. Och det är möjligt att det där människor inte är helig, säger Luther. Så lir hon av synden. För den ena djävulen driver inte den andra ut. Så det är ett gott märke. Så det är sant, en kristen har köde. Men det är någon som snackar som om med bärrar köde. Och det är inte riktigt. Är du jämfört med den heliga ån, så det har blivit ett nytt människa. Så ger att du har lust att höra Jesus till. Du har lust att följa Jesus. Du har lust att leva till Guds gode vilje. Och har du inte det, så är inte du född på ny. Och det nya livet, det är Jesus i oss att utfolla sig då. Det kommer ifrån Jesus. Och det må ju inrömma då att det är forskjell på den roto där gamla människor och Jesus. Så det som kommer ifrån Jesus, det är en helt annan rättfärdighet. Och är vittnesbörd om att ett människa är frälst. Nu ser jag inte mer så gott för sig, men jag har ganska dåliga ögon. Men jag ska lova dock att det är Guds herre. Han ska ta det fram på domens dag. Det har gett mig mat, det har gått för min skull. Ja, det är inte småttri han ska ta fram. Och de var inte så bevisste på att de norsåg med det. Men det hade alltså varit gärningar som kom för Jesus skull. Och det är den dyka rättfärdighet som ska vara ett vittnesbörd i denna världen om ett himmelsk. Något himmelsk. Och där bär du med dig alltså Jesus i vardagen. Där du går och där du fär. Så bär du något av Jesus med dig. Och så strömmer han också ut till dina medmänniskor, så vittna om en annan världen. Därför möter du världens hat. Men därför är du också möjlighet att du blir med och värt ett kall till dina medmänniskor. Och till gärningarna då hör du också hälla fram livets ord. Javäl. Så fortsetter han ifra 21 å legge ut Guds lov. Og da sa jeg litt grann i går om Guds lov. For vi som har lært at vi ikke blir frelst ved loven, vi har en måte å snakke på så av og til må arresteres. Vi snakker som om loven er dårlig. Ja, vi er klar ved det er noe så umulig for loven. Guds hellige lov, hvor den god den er, så kan den ikke hjelpe oss til fred med Gud. Og heller ikke faktisk til det nye livet. Det var umulig for loven. For den var maktesløs ved kjødet. Og da brukte jeg bildet, ikke sant? Med, du står med en svære heisekranne som kan løfte på tonnavis, men fyren er i havet, og se om han kan løfte havet. Hvor sterk han er, han får ikke tak. Ikke sant? Og sånn er det med loven og det gamle mennesket. Men derfor må ikke vi snakke om som loven er dårlig. Loven er god. Og den er Guds gode vilje. Og alle kristne må elske loven. Alle kristne må elske loven. De har til og med fått loven skrevet inn i hjertet. Så er det avgjørende at loven får bli forkynt. Og det gjør han utover. Og han forkynner det voldsomt sterkt og djupt. Jesus ifra det 21. verset utgjørende. Og da har jeg lyst til å bare si en ting til før jeg går inn i tekstene. Det er at lov og evangelium tar gjensidig vare på hverandre. Satan er så redd for loven, sier Luther. Ikke fordi han er så redd for loven i seg selv, for loven har ikke frelsesmakt, men fordi han er så redd for evangeliet. Så blir loven borte fra talerstolene i den rette mening, så blir evangeliet borte. Og det er det som skjer. Alle veier. Evangeliet går tapt i den norske kirken. Evangeliet går tapt over alt, fordi loven går tapt. Så blir det ingen omvendelse. Så blir det ikke nødrop om frelse og syndsforlatelse. Og så blir det ikke et nytt liv. Så vi må være veldig glad i loven. Enda vi vet, den kan ikke berge oss. Til da må jeg ha et ord som er 1000 ganger større. Evangeliet. Men loven og evangeliet tar gjensidig vare på hverandre. Vi leste da i går fra 20 til 26 og utgjørende der. Og da var det en formulering som jeg må gjenta også. Og det er, det har hørt deg sagt, men jeg sier dere. Sånn står det hos oss i våre bibler. Og det har fått folk til tro at Jesus tar oppgjør med det gamle testamentet. Men det er ikke meningen. Det han tar oppgjør med er den overfladiske forståelsen. Men tvert imot så uttrykker Jesus på en måte så han sier, «Jeg, sier du ikke.» Og på den måten så går han inn i det gamle testamentet, og så sier han, «Den som talte til dere i gamle testamentet, det er jeg.» Og nå står jeg her midt iblant dere for å si hva jeg mente. Hva det betyr. Så det er den så autoriteten, skriften, gamle testamentet, sin egentlige forfatter, som nå står midt iblant de og legger ut loven. Og derfor blir de slått av undring etterpå. Det er en som taler med myndighet. Ja, det er han som er Guds ords opphavsmann, som taler, og han som skal dømme på den siste dag. Så han trenger ikke si skriften sier, for når han siterer skriften så kan han si, «Jeg sier dykk!» For han er skriftens herre og skriftens opphav. Vi skal da lese ifra det 27. verset, og jeg tror vi tar oss tid til å lese ut kapitlet, men det kommer nok ikke ut kapitlet. Det er ikke mulig. Men vi tar tid til å lese det i Jesu navn. De har hört der sagt, du skall inte driva hor. Men jag säger dig, kvar den som ser på en kvinna med lyst efter henne har allt drivit hor med henne i hjärtat sitt. Om det högra öga ditt frestar dig till fall, så riv det ut och kasta från dig. För det är bättre för dig att du missar en av lemmarna dina än att hela lekamen blir kastad i helvete. Om högra handen ditt frestar dig till fall, så hugg den av och kasta den från dig. För det är bättre för dig att missa en av lemmarna dina än att hela lekamen din kommer i helvete. Det är sagt, den som skiljer sig från kona sig skall ge henne skilsmålsbrev. Men jag säger dig, kvar den som skiljer sig från kona sig utan någon annan grund än hor, han valdar att hon driv hor. Och den som gifter sig med en fråskild kvinna, han driv hor. Samleis hade hört er sagt till de gamle, du skall inte svärja falsk eid, men halla för Herren dig eidarna du har gjort. Men jag säger dig, det skall i det hela inte svärja, korte vid himmelen för han är Guds trone, eller vid jorda för hon är fotskammeln hans, eller vid Jerusalem för det är byen till den store kongen. Du skall heller inte svärja vid hovudet ditt, för du kan inte ge ett enaste hår, kvitt eller svart. Låt talen dykar vara ja, ja, nej, nej. Det som är mer än detta är av det vunne. Det har hört er sagt, öga för öga och tand för tand. Men jag säger dyk, sätt dyk inte upp mot den som gör vunt mot dyk. Om någon slår dig på högre kinne så vänder andra till. Vill någon föra sak mot dig för att ta kjorteln din så lär han få kapp ihåg. Om någon tvingar dig till att följa han en mil, gå då 2 mil med han. Gev den så ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Det har hört er sagt, du ska älska nästen din och hata fienden din. Men jag säger dyk, älska fienderna dykar. Välsigna dig så förbanna dyk. Gör väl mot dig så hata dyk och be för dig så förföljer dyk. Då kan du verta barn av far dykar i himmelen. För han lät sig sol gå upp över vunne och gode och let det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om det då älskar dig som älskar dig, vad lön hade då? Ger inte tolmännen detsamma. Om det hälsar bär på bröderna dykar, vad stort ger det då? Ger inte hedningarna detsamma. Vär då fullkomne, liksom far dykar i himmelen är fullkommen. Jag ska bara visa till ett punkt för jag går tillbaka till begynnelsen där jag läste. Och där är där i begynnelsen på vers 45, där står det, så det kan värta barn av fardykar i himmelen. Värta barn av fardykar, det betyder inte att du genom de gärningarna blir Guds barn. Då hade det inte stått fardykar efterpå. Men det betyder visa dig som att vara. Det nya livet ska visa så det sannast att du i sannhet är ett Guds barn. Och det är det nya livet ska. Det ska vara ett vittnesbörd om sannheten i att du hör Jesus till. Ja. Ja, igår var det där femte budet, det är ju stort att Gud har gett oss livet. Något så stort. Och har Gud gett livet så ska du ta vare på det och beskytta det. Har han gett dig andra liv så ska du ta vare på det, beskytta det, älska det och vara god mot det. Motsättningen till att dräpa är inte att lära vara, men motsättningen är att älska. Den näst största Gud har gett oss som människa, där tror jag med så har upplevt det, är att få en äktefälle. Och då går han in på äktenskapet. Och då före jag går in på det som direkt står här, så må jag säga någon ord om äktenskapet. Och det tränger mig verkligen ofta upp i kristens sammanhang idag. For det løper stormløp mot oss for å få nye tanker inn i oss om alt som har med ekteskap. Det har jo alltid vært sammen med avgudsdyrkelse, hedenskapet sine synder. Ekteskap og bryte ekteskap og synd imot det sjette budet. Og i vår tid så kommer det tilbake med full styrke i nyhedenskapet, en helt annen tanke om samliv og alt som har med det å gjøre. Og derfor må vi hjelpe hverandre og under forkynnelsen og stadig få kristne vår tanke på nytt. Det er veldig viktig. Og da er det sånn at mennesket er skapt i Guds bilde. Sånn skapte Gud det. Altså, de skulle spegle noe av Gud. Og det er på forskjellige måter skulle de da. Blant annet skulle de også gjøre det i sitt kongeherredømme over skaparverket. Hva sagt Adam, du skal rå over skaparverket. Så sånn sett blir menneskene innsett som Guds viseregenter på jord. Og på en måte skulle skaparverket ha det samme forholdet til menneskene som de har til Gud. For vi er innsett som Guds viseregenter, og det er målet også. Vi skal være konger sammen med han i evigheten. Så Gud har ikke tatt vekk det målet. Og nå er det sånn at Gud, han er treenig. Der er det Faderen som elsker Sønnen i den hellige ånds enhet. Og Sønnen elsker Faderen. Så Gud, i Gud er det, hvis du skal snakke menneskeligt i alle fall, det er lett at det er for høyt for oss, men det er et inderlig kjærlighetsforhold i Gud. Og når Gud skaper menneskene, så er ikke vi ment bare til å være noen sånn enkeltpersoner som rogger rundt oss selv, men vi er skapt til speglet av Gud, i og med at vi er skapt som mann og kvinne. De to skal sammen spegle Gud, deres innbyrdes kjærlighetsforhold skal spegle noe av det kjærlighetsforholdet som er i Gud. Så det er viktige ting. Nå har synden gjort sånn at det er ikke alle som får oppleve å være i ekteskap. Og det jeg har lyst til å si, at mange av de som Gud har fått brukt mest på denne jord, har ikke vært gifte. Og da snakker jo Jesus om at det er ikke alle gitt å få ekteskap. Men da må ikke du tenke er ringt for da. Det er Paulus er en av deg. Så han var jo gift. Det vet vi jo. Så det må ikke snakkes sånn om det som om man snakker ned den enslige stand for deg det er gitt. Men ifra skapelsen så er menneskene skapt som mann og kvinne for å utfylle hverandre og sammen spegle Gud. En mann og en kvinne. Og de to, sier Jesus i slutten på kapittel 2, skal være ett kjøtt. I det første kapitlet får vi overblikket, i det andre kapitlet får vi et nærbilde av noe som skjedde den sjette skapelsesdagen. Og da får vi se litt inn i det at mann og kvinne er likeverdige, men de er ikke like. Og de er skapt til å utfylle hverandre. Da vet vi gjelder fysisk, mann og kvinne, men det gjelder også på alle måter. Og da får vi se at mannen blir skapt først, for han skal være lederen. Han skal være kaptein på skuta. Kvinnor skal følge. Men det betyr ikke at kvinnor er ringare. Og det betyr ikke at mann skal være en sånn som liksom har hotet tjener. Det ser vi senere, står veldig klart, at det er forbildet som mennene skal se etter, det er den måten Kristus tar seg av menigheten. Kristus er Herre i menigheten. Han er menigheten sitt hoved. Men hva gjorde han? Han glömde sig själv för henne, för att berga henne, menigheten. Han tog hennes nöd som sin nöd, och så steg han ner för att rädda henne med att dö. Nu kan inte mig alla ting likna Jesus, men grundbildet, det ska vara där. Och därför är det de som förstår det som liksom en sån måte att de ska hålla män, ska hålla kvinnor nere, har inte förstått mycket av Guds hjärta. Och där tränger vi nog pröva oss själv som män, om vi kanske inte har missförstått lite mer också nu. Javäl. Men alltså den Guds ordning ifrån begynnelsen, att man och kvinna är skapte till äktenskap. Vi vet att det där är bara en jordisk ordning. Så när evighetens tillstånd kommer, så är det äktenskap längre. Det är nog genom man och kvinna, alltså där står inte att det inte. Men där står inte att det är äktenskap. Den jordiska ordning. Men det förbildet på ett ändå större bild, alltså den förening med Jesus i evigheten som Guds menighet ska uppleva, det är ju något förunderligt. Javäl. Så detta är den kärlekhets, eller det bildet som Gud vill människorna ska spegla sin Gud. Och det är en möjlighet som är väldigt fruktbar. Så det är i sammanhängen och föreningen där de två rent fysiskt och blir ett kött, där nya livet blir skapat. Så det är ju förunderligt det. En kan förundra sig på. I ett tryggt förhåll där två är bundna till varandra till döden. Så är det i alla fall ett fall, för då är döden kom in. Och där är i det mest kärliga famntaket som skulle vara, där två skulle få lov att vara god med varandra och hänge sig till varandra efter Guds goda vilje. Där ska det nya livet bli till på det allra varmaste. Så högt sätter Gud bodden, och det kan du tänka på. Och så ska bodden bäras under sin mor först 9 månader, och så vid brystet så länge så det var, för han skulle få den mjukaste och finaste starten som han kunde. Där Gud har gjort allting gott. Men ska inte förundra oss på att det djävulen har lust att ödliga. För han vill ödliga allt Gud har gjort. Skämmer ut. Så sätter Gud ett bud för äktenskapet. Nu står det här i vår översättelse, den som jag har: du ska inte driva hor. Och det är för att folk uppfattar lätt, du ska inte bryta äktenskapet, som en sväckelse. Men du ska inte bryta äktenskapet, äktenskapet är egentligen grundtexten sitt ordlyd. Och det är egentligen inte en sväckelse. Men för att få med, för då har folk sagt, ja men det gäller ju inte mig, för jag är inte i äktenskap. Därför har de översatt med det nordiska ordet hor, så visar att det inte bara gäller att bryta äktenskapet om du är gift. Men det gäller alla urena förbindelser mellan man och kvinna som är utanför äktenskapet. Därför är det brukt, du ska inte driva hår. Men egentligen är det detsamma, du ska inte bryta äktenskapet. För denna förbindelsen är hellig och okränklig och Guds goda skaparvilje, så har Gud sett ett gärde runt dig två, där ingen ska stiga över. Och så har han sett i hellig skiljelinje mellan man och kvinna utanför äktenskapet. Och där att trä över den skiljelinjen är lika mycket att bryta äktenskapet så det är att gå ut ur ett bestående äktenskap. Det går i hellig skiljelinje mellan man och kvinna utanför äktenskapet. Det går ett gärde runt alla äktenskap, sanna äktenskap. Där du ingen ska stiga in i och ingen ska stiga ut av. Sån har Gud gjort det. Och det är Guds gode vilje. Där har vi sagt. Javäl. så är det ju så att när man läser budet då, så tänker man att jag skiljer mig, det gör jag ju inte. Men så var det sånt som jag var borta igår, att Guds bud drejer sig inte om något utvartes, men det drejer sig om det innersta. Och därför begynner synden aldrig med den yttre handling, men den begynner mycket djupare än som så. Jag sa igår, det är inte hon och de som inte ska slå ihjäl, men det är du. Det innersta i dig ska inte slå ihjäl. Den minsta tillböjlighet du har i hjärta är mord. Och så begynner Jesus på samma måten. Akkurat på samma måten nedan och det gäller äktenskap också. Den minsta tillböjlighet till stiga över gränser är allerede äktenskapsbrud. Lär du märke till hur Jesus säger det? Den som ser på en kvinna, och då betyder det i annan än den som är din ego, kona, eller den du har tänkt att göra dig till kona i en förstand. Den som ser på en kvinna, han har, för att begära henne, har allerede drevet hår. Allerede den urenheten i hjärta så fick dig till snu dig, kasta blick mot dig an än den Gud hade gitt dig. Och så kan man huska att det är inte bara att det är synd rent medmänskligt, men det är synd mot Gud. För det betyder att du är inte tillfreds med det Gud har gitt dig. Är du då? Har du fått dig en äktemake, så ska du säga, denne äktemake var det Gud gav mig. Han betrodde mig ett människa så jag skulle få vara ett med och älska och ära i goda och onda dagar, inte döden skil mig från henne. Inte sant? Då har du en pakt för Guds åsyn. Han har gett dig ett människa så du ska vara god med, vara ett med, älska, ära, ja, i helig förening, liv ut. Så där människa ska kunna vara trygg på dig, jag har där människa sin kärlighet. Jag har den människa sin respekt, och där människa kommer inte det gå för döden kommer. Har du tackat Gud för du som har fått äktefälle? Har du tackat Gud? Det må du göra ofta. Tack Gud för den äktefällen du gav mig. Hjälp mig nu, kära Gud, och ta mig av den äktefällen. Jag säger äktefällen nu för det ska gälla både man och kvinna. Denna kono, denna man. Inte döden. Och låt mig få vara i den kärligheten som du har till mig mot den människa. Låt aldrig kölna. Låt mig aldrig svikta. Låt mig aldrig kasta blicket till något annat så länge jag lever på denna jord. Och så går det sånt till att det blir så mycket äktenskapsbrud. Så ser en lägeblick skönhet en eller annan plats och så är tankarna där. Där skulle jag att. Nej, där skulle du inte. För det har inte Gud gett dig. Och nu har du brytt äktenskapet. Du kastar ditt blick efter något som Gud inte hade gett dig. Med den tanke du skulle äga att. Då gjorde du upprör mot Gud. Så har gett en an till dig. Och du kränkar din hustru. Så skulle vara trygg på att du aldrig skulle se efter någon annan. Och så vidare. Så det går så djupt alltså. Går så väldigt djupt. Och därför må du ge dig pakt med ögonen dina. Du ser man. Jag ska aldrig se efter någon annan kvinna. Än den som Gud har gett mig. För att begära henne. Med vanlig mänsklig god omgång. Ska man få ha med både män och kvinnor. Det är något annat. Där förstår du ju. Och samma med du som är kvinna. Du ska ge dig pakt med dig själv. Aldrig dagdrömma eller tänka mig in i en annan sammanhang än den Gud har gett mig. Där är mitt kall. Och det är helig pakt för Guds åsyn. Den ska du inte bryta. Och du som inte är gift, du ska huska då att det är ett urent blick. Stiger du över den heliga gränsen som Gud har gett, så kränker du äktenskapet och begär något som Gud inte har gett dig. Du kan ha i bön om att få en eller ej. Där kan du. Och du kan rätt förstått pröva att vinna din äktemake i helgelse och ära. Där kan du. Men begära en som Gud inte har gett dig, det är att bryta äktenskapet. Ja, men det sker ju hela vägen. Detta kan ju inte vara allvarligt här. Läs i nästa vers så ska du se om det är allvarligt. Om högra ögat ditt frestar dig, så riv det ut. Du är bättre faren om du går enögd in till livet än att du har bägge ögonen och varit kastad i förtapelsen. Jag ser nog på dock, det är inte många enögda här. Och nu kan ni ju säga kanske Gud inte har menat bokstavligt här. Men det vill ju vara förskräckligt. Tänk, du kommer till huska dagen hela livet. Den dagen du rev ut ögat ditt, den har du inte glömt. För du syns det en mycket större ting än att synda mot Gud. Kan det tänka sån? Men förstår inte hur allvarlig synd du är med. Så man syns det om en arm, ja det var förfärligt. Men att kränka äktenskapet, det var en liten ting. Det är ju alla. Kan du tjocka bakvänta med? Så den jordiska här är sån fallt ifrån Gud att den räknar inte på att det är någon stor synd att kränka Guds ordningar. Men att mösa öga, det är förfärliga grejer. Jesus säger motsatt. Du är bättre faren. Och så är det då att det synd och för dig i förtapelsen. Visst den inte blir uppgjort och du blir omvänt och får renselse. Det är en möjlighet för räddning i Jesus, tack och lov. Eller så hade man varit illa ute, där ska man lova varandra. Men du ska inte komma där hen att du tänker smått om synd. Och kanske det är någon som har snackat med sig själv inför Guds åsyn. Hur är ögonen dina och tankarna dina? Och nu tränger du inte vara utomhus för att göra detta. Du kan göra det i ett enkelt stille rum för dig själv. Kan du kasta blick in i den virtuella världen så det heter, eller internet, eller och så kan du lyssna till vem du vill utan någon ser dig. Utan någon ser dig? Nej. I det höga är det en som ser dig och han räknar du lite på sådana gånger. Det är allvarligt. Så jag har vanskligt för att se allvar i Guds och bryta med Guds vilje. Men husk ett lögnens ord i Adam får, det la vår världen öde. Det är våld till själemord vår vi alla döde. Och så ska man vara så fördärvat att man tänker det är en liten sak. Och trä över skiljelinjen. Och säg till Gud, för då ger du nämligen när du ger sånt. Du säger, jag hör inte på vad du har gett mig Gud. Och det är slättes inte förnöjd med, nu har jag lyst till något annat. Jag säger det med din stämma så hör du hur det hörs ut. Och säg till konen din, eller till mannen din. Nej, din kärlighet betyder inte något för mig. Jag har lust på något annat. Säg det. Så förstår du lite vad du håller på med. När du stiger över gränsen. Måtte synd och bli förfärdlig för oss igen. Jag tror ska det bli väckelse så må man vakna upp och tjocka synden för något. Och därför är det släkt att De skriftlærde og fariseerne var ikke så strie på det med skilsmisse, særlig ikke noen av retningene. Noen av de var sånn at det bare hun oppførte seg dårlig og svidde grauten noen ganger, så kunne det være nok. Nei, vi glei fra hverandre, sier folk. Vi glei fra hverandre. Får du Gud med på det? Har Gud sagt at jeg gjør unntak for de som glir ifra hverandre? Nei. Det ordet du skal vinne din ektemake i helligelse og ære, det tror jeg ikke for så vidt avslutter på bryllupsdagen. Bruk resten til livet ditt, du. Til å vinne din ektemake. Så det kan få deg bedre. Og bli mer knyttet ihop. Ja, vil du da? Så her er det viktig å tenke Guds tanker. Det er jo så stort. Og det er jo bare, jeg kunne snakket ifra andre veien, for jeg kunne jo fortalt det bare for min del, sant? Nå går jeg her nede og har det flott i lag med dere og alt mulig sånt. Det er greit. Jeg har det hjemme som jeg kan stole på. Så tar seg av alt. Jeg har ikke strøket sikkert i kjorta etter jeg ble gift. Jeg bruker nesten ei for kvelden mange ganger. Skal det ikke bety noen ting? Nei, Gud hjelp oss til å se hva vi har fått. Så jeg kan stole på. Så jeg vet jeg er der. Når jeg er høyt oppe og når jeg er langt nede. Du må begynne å takke Gud. Og så ære din ektemake. Ja vel. Men det står altså at Herren hater skilsmisse. Og så står det liksom som det er et unntak. Men jeg må si, les i Nytt liv til Mikkel Vigelius sitt stykke om ekteskapet som ikke var for lenge siden om skilsmisse. Jeg synes det var til å få kunnskap av. Og da sier han da for hors skull, da bruker han et annet ord, som betyr forbindelse utenfor ekteskapet. Han bruker ikke ekteskapsbrudd, det å være utru mot et annet menneske når du er gift, det er jo ekteskapsbrudd. Men han bruker et annet, så da mener Mikkel at sier det bare i Matteus evangeliet, så først er stilt til jøder, så handler det kun om samme situasjon som Josef trodde han var i når Maria var gravid. Da var han trulova. Og i Israel var det sånn at det trulovesten var bindende. Og så kommer hun og er gravid. Og da skjønner jo Josef det, han vet jo inderlig godt at det ikke er han som er faren. Så da er hans tanke at det er ingen annen som har vært sammen med Maria. Og så står det han var en rettenkt mann. Han ville ikke føre skam over henne, men han tenkte å skilje seg fra henne i stillhet. Altså ikke lage skandale for å gjøre det verre for et medmenneske. Ifra hans hånd skulle ikke det komme. Så det er altså etter hans mening da å oppheve en forlovelse fordi det har vært utroskap. Mens å oppheve et ekteskap er ikke tillatt. Og det synes jeg er en veldig god ting. Nå vet vi jo da at det kommer tilfeller der det er nødvendig, og det er jo når den andre forlanger det og står på til saken til ende. Men en troende er aldri nødt til å skrive unna. Aldri nødt. Han kan skrive unna på separasjon. For det trengs stunder for å få verden mot en voldelig ektemann, for eksempel. Det hender da at det er så forferdelig at de kan ikke bo i lag, for de ødelige hverandre. Eller den ene ødelige den andre. Og da skal vi som kristne ta oss av den personen, og ikke være uforsiktige. Men vi skal verne en person som ikke blir ødelagt fra et voldelig menneske. Og sånne tilfeller er rett med separasjon. Og det har hendt at de troende har gitt av rådet at de må ikke bo sammen. Det må ikke de. Men skilsmisse, der skal du være forsiktig. Men så er det det tilfellet som står i Korinterbrevet. Der står det at hvis den ene blir troende, og den andre sier, hvis du vil følge Jesus, så skiller meg. Så er den andre ikke, skal han ikke begynne, ja, men da skal jeg leie kristendommen litt til sies, for jeg er jo imot skilsmisse. Nei, da skal du ikke. Herren er din første kjærlighet, og han skal du følge. Så skal du si, jeg vil ikke at du skal reise fra meg. Men gjør du det, så gjør du det mot min vilje, men jeg kan ikke fornekte min Herre. Det er riktig. Da skal han la skilsmissen skje, hvis den andre står på. Men ikke fra min hånd. Ikke sant? Og det samme gjelder med det som står om gjengifte. Den som gifter seg med en fraskilt, gjør hor. Det er den ene. Den ene. Det er viktig. Jeg skulle jo brukt litt tid på og gått inn i forskjellige ting der. Jeg tror ikke jeg skal gjøre det nå. Men jeg har lyst til å si den samme djup nå som gjelder med utenfor, den som ser på en kvinne, gjelder jo også i ekteskapet når det gjelder skilsmisse. Og skilsmisse begynner jo ikke med at den plutselig går ut, vanligvis. Men skilsmisse begynner ved at den undergraver respekten, kjærligheten i ekteskapet. Der også er motsatsen til skilsmisse kjærlighet. Så du som er sur, bitter, tverr mot din ektefelle, du skulle tenke deg om. Jeg har for Herrens åsyn lovt å elske og ære. La ikke humørsyke begynne å ødelegge og undergrave. La ikke dine uvaner få makt over det. Det er ekteskapsbrudd i det også, selv om det enda ikke kommer til ytre handling. Men det skjer en kniv i mellom dere. Og derfor er det så viktig det som vi får flere har fått råd om det, tror jeg, i ekte når det blir bryllup. Så skal de jo få forskjellige hilsinger. Og det er jo mange gode hilsinger. Og en av dem, vært det vrede, så synder ikke, står det, en plass. Og så står det, la ikke solo gå ned over dykket vrede. Jeg tror det har reddet ganske mange ekteskap. Det ble ikke godt, men så kunne han liksom ikke legge seg til å sove før han hadde fått ordnet opp, og kjærligheten var i stand igjen. Ja, en ser det seg husmødrene som har sånne dyrbare planter rundt om i stoven. Jeg har av og til tenkt på meg og skulle ha skrytt. For jeg ser jo det, jeg også, at det er fint, men jeg forstår ikke alltid hvorfor det er fint. Men når jeg ser det, så hender det, jeg kommer i disse beste stovene med mye sånne planter rundt om. Så tenker jeg, jeg må prøve på en skryting nå, for det er nødvendig. Så jeg skal til å si noe, men så har det av og til ordet stoppet i halsen på meg, for da har jeg sittet plast på å skryte til. Og da blir det jo ikke det helt det samme, ikke sant? Men altså, disse fine plantene som er levende, de må stedlast. Noen til og med til sånn spruteflasker på dem og skal stelle dem. Ja, til og med en plante trenger stell. Det trenger i sannhet ekteskap også. Det trenger stell. Det trenger omtanke. Og jeg kunne vise til Mikkel Vigelius når han talte om mann og kvinne. Det ligger ute for flere plasser. Vel verdt å høre. Så sier han da at til deg som er mann, skal du ha et godt ekteskap, så er det to ting. Et rett ekteskap, skal du være en rett ekte mann, så må du leve for det første nær din Gud. Ja. Så hjertet ditt banker i lag med frelseren. For det andre må du leve nær din hustru, så du vet hvordan du har det. hva hun kjempet med, hva hun syns det vanskelig, hva hun syns det kniper for henne. Skal du være en rett ektemann, så må du gjøre begge delene. Og her er det jo i sånne ting det begynner, du bryr deg ikke. Jeg har funnet min måte. Og så kjører du på. Og så begynner respekten å forsvinne. Ja. Og motsatt. Det er noen jeg har lagt merke til, og nå skal ikke jeg henge ut misjonskonner rundt om, det vil jeg være forsiktig med, altså. Det er noe av det gildeste vi har i Norge, tross alt der. Men jeg har av og til lagt merke til at det er noen som snakker ned mennene sine offentlig. Og da tenker jeg, du vet ikke hva du gjør. Du vet ikke hva du gjør. Det finnes vel ikke noe stort bedre måte å sverte og ødelegge for sin ekte mann enn å gjøre det. For ordet blir ikke brukt likt, og det ene ordet som blir brukt til kvinner skal ha respekt for ekte mannen sin. Å snakke ned på urespektabel måte, det er en forferdelig synd imot Gud. Så her er det, vi må selv passe på, jeg har mer enn nok med meg, så jeg har ikke noe lyst til å gå løs på dere, da må det ikke tenke. Men vi må inn for Guds åsyn. Hva sier Guds gode bud? Hva sier Guds gode bud? Det er så i samsvar med Jesus, altså. Rett forstått så er budet ikke noe annet enn Jesus Kristi hjertelag utlevd i livet, på din plass og din måte der du har det. Det er Guds bud. Ja, hvor går det med dere? Skal vi gå videre? Vi kommer ikke stort lenger, tror jeg. Jeg tror ikke jeg kan fortsette på neste. Ja. Men hvordan blir du sjående ut? Hvordan blir du sjående ut? Og da har jeg jo lyst til å si, for jeg kan minne om et ord, tror jeg skal gjøre det på den måten. I det siste kapittel i vår Bibel, der kommer oppsummeringen av hele Bibelen, så å si. Og det er veldig, veldig viktig å lese det grundig og nøye. Og i vers 15 står det, i Bibelen står det ikke bare hvem som blir frelst, men det står også hvem som havner utenfor. Og det er viktig å lese. Og der står det sånn, men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hår og drapsmennene og avgudstyrkerne og hver den som elsker å tale løgn. Utenfor er hårkarene, de som driver hår. Det er et rystende alvor i vår Bibel. Mennesker i våre dager, de sier pytt på bedhuset, de er blitt helt sånn, hva de kaller det for noe. De er helt tussete på disse tingene, sier de. Ja. Les hvem som er utenfor. Og les når Gud skal åpne bøkene, og det skal drages frem, det som er skjult for menneskene. Og så skal de havne utenfor, så driv hår. Og det står om igjen, de som gjør disse ting, skal ikke arve Guds rike. De som gjør. Så det er så viktig at det blir omvendelse. Du kan ikke fortsette å leve i synd. Det kan du ikke. Så er det synd i ditt liv, som Gud har peket på i denne stund, så må ikke du si, det er nå alltid noe med oss. Men dette kan jeg nå fortsette, sånn er det nå vel. Nei. Hva skal du gjøre? Du skal vedstå deg synden for Guds ansikt. Og du skal vedstå deg det hjertet som er årsaken til det hele. Men så skal du få lese ett ord til, og det står rett framfor. Sele de som tvetter kjortlene sine, så de må få rett til livsens tre, og til å gå gjennom portene inn i byen. Det går an å bli rein ifra all synd. Salig er ikke den som aldri falt, står det her. Men salig er den som tvetter kjortlene sine, så han må få rett til livets tre. Du trenger bli rein. Du trenger vask. Du trenger bli renset. Rens meg så vært kvitere enn snø, sier David. Og på Frøyland i Hivek, og så hadde vi fremme det ordet. Kom, la oss føre sak med en annen, sier Herren. Om syndene dine er så purpur, skal de bli kvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den kvite ull. Der sier Herren, kom nå til oppgjør, så lover jeg deg noe. Om syndene dine er så purpur, skal de bli kvite som snø. Der står det. Og hvis vi leser lenge frem i Johannes åpenbaring, hva vil det si å bli tvettet? Så står det helt uttrykkelig i det 7. kapitlet, hva som ligger der. De har tvettet kjortlene sine, og gjort de kvite i lammet sitt blod. Jeg har ingenting som jeg kan bli ren med. Det har jeg ikke. Men det har Gud gitt meg. Han har gitt sin egen sønn ifra evighet, og han er blitt vår bror, og han har gjort opp for alle dine synder med sitt blod, tatt straffen for alt sammen, og ryddet rent bord, så det finnes ikke et anklageskrift i himmelen eller på jorden eller i helvete som kan anklage i det som Jesus har gjort. Og så sier han, kom du. Det er til deg. Nå kan du ha oppgjør med dine synder hos Jesus. Om syndene dine er så purpur, skal de bli kvite som snø. De har tvettet kjortlene sine og gjort de kvite i lammet sitt blod. Derfor er de for Guds trone. Det er grunnen. Og derfor har Gud talt dette til oss, så du skal få lov og ta din tilflukt til Jesus og hans død alene, og være fullkommen ren i Jesus. Og hvor godt det er for en stakkar som ikke vet råd med seg selv, og springer Jesus i favn med alt, og vet at Jesus har gjort fullkomment opp med alt. Det gjenstår ingenting. Forunderlige Jesus. Så flytter du inn i Jesus, og så flytter Jesus inn i deg, og da går du hjemme til å elske kona di på en ny måte, mannen din på en ny måte. Jeg har møtt en kjærlighet, så er sånn helt annerledes. Så jeg kan ikke annet enn å elske. Gud signer deg. Dykker rettferdighet, den stammer ifra Jesus og hans blod. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Nå ber vi deg for oss som samler for ditt åsyn, at vi tar ditt ord til hjertet og retter våre liv etter det. Og så vil vi takke deg for Golgata. Takk for vreden du sløkte da blodkjello flødde. Skuldbrevet vårt var slettet med blod. Domaren selv for de dødsdømte døde. Gud er forsonet, og Gud er sko. Og så vet du, kjære Jesus, meg til frelse jeg intet vet uten deg, Guds lam. Amen.